Du lyssnar på Disco och Noah, Expressens podcast om allsvenskan med mig, Daniel Kristoffersson och Noah Bachner. Det här avsnittet presenteras i samarbete med Simon Terns rastlöshet. It's time to get rebel! Ja, nu är podden tillbaka efter 2 veckors uppehåll här, och jag har bara en kort spaning här som jag fick igår, där Simon Tern står ju utan klubb nu. Han har ju, vi kan ju konstatera efter kritiken mot Peter Hunt och så kan väl nästan slå fast att det inte blir någon fortsättning i Norrköping och att han inte förhandlar något nytt kontrakt med dem i alla fall. Men Simon gillar ju både du och jag. Han är ju en skön frisk fläkt, för att ta till en klyscha, men det kan vara så här när man är stå utan kontrakt, det är, vad heter det, coronatider, att man kan bli lite rastlös. Och då har jag liksom misstänkt att han kanske är lite rastlös, med tanke på hans tweet senaste tiden. Den senaste kom från igår, då har han gått ut och skrivit så här: Twitter, köper större mängder begagnade retrospel, Nintendo 64, GameCube, Super Nintendo, NES främst. Någon som sitter på en samling ni vill bli av med, let me know. Har ni även annat så kan jag kika på det.
Och det är kul, för att jag tänkte också på det där, att även annat, att då är det liksom, han är intresserad av allt. Det är inte ens bara tv-spel, det är bara andra grejer som folk kan ha.
Och då skulle jag skicka med en rekommendation till Simon, att Super Mario Bros 2 på vanliga Nintendo, alltså 8-bitars, det var mitt favorit när jag var det. Ett litet handtag sen. Världens mest underskattade tv-sport måste vara dart. Intresset växte fram under tiden i Holland på nummer 1 Van Gerwen, och en oerhört stor Van Gerwen var oerhört stor, grym tv. Och sen så var jag ute och körde lite Agnes Wold, ja, vad ska man säga, lookalike här, när han var ute och kommenterade corona också. Och att testerna inte var tillförlitliga. En lite allvarligare tweet. Men,
just det.
Men man får väl säga att kanske Simon hoppas göra klart med en ny klubb snart, va?
Han har, ja men precis. Man kan samtidigt känna igen sig lite i det där.
Att, ja, verkligen.
Att, när det blir lite vakuum så där, så börjar man plötsligt tänka högt om allt på internet. För mig brukar det ta sig uttryck snarare att jag liksom börjar ventilera massa åsikter om Newcastle som egentligen bara intresserar mig. För att man blir galen på att sitta ensam med sina tankar om Steve Bruce i ett vardagsrum. När det är,
ja, alltså om jag får välja mellan Newcastle-tankar och tv-spelsjagande, då tar jag nog tv-spelsjagande alla dagar i veckan.
Och grejen är att du verkligen inte är ensam, så att jag behöver nog fundera på vad jag håller på med egentligen. Men ja, vi hade några veckors uppehåll här eftersom du åkte på vad du beskrev för mig som en brådskande resa till USA med anledning av den stundande certifieringen av Joe Biden i Kapitolium.
Precis.
Och för den som har tittat noga på bilderna från stormningen där, så finns fler svar på vad det ska ha varit någonstans. Men du är tillbaka och det är vi glada för. Och,
härligt.
Vi tar väl avstamp egentligen i där vi slutade med den här vinterns alltjämt dominanta aktör i nyhetsflödet då, Norrköping, som har hunnit göra en hel del sen vi pratades vid sist i den här podden, och kanske framförallt då anställt Rickard Norling. Men igår så kom den senaste bombmattan av konflikt, från den här gången från Sead Haksabanovic, som inte blir såld av Norrköping och Peter Hunt. Det finns ju ett ganska väldokumenterat intresse från Red Bull-koncernen, och Haksabanovic vill därifrån, men Norrköping vill inte sälja honom. Och han var förbannad då och sa att Hunt har kallat honom för, vad var han hade kallat honom för?
Loser, ja, just det. Och rökt. Alltså, och jag, det är surrealistiskt. När ska Hunt ha sagt det till honom face to face, eller har han sagt det till någon annan? Det är där man vill veta.
Jag bara ser hur Axel börjar knacka på bara, du, nu har de lagt 29 killen. Miljoner här. Kan inte få snälla få gå? Hör din loser, du rökt.
Man vill gärna veta. Det här måste man ju fråga. När kallade Hunt honom det, och liksom hur var det? Men det är klart, om det har hänt så är det ju det är klart, han har väl sagt det i något sammanhang, men hur, det vill man ju veta. Men det låter ju helt sjukt, och man förstår att han blir förbannad då. Däremot så vet man ju inte, alltså, att jag förstår ju, det är ju alltid så här när spelare vill bli sålda och det kommer bud och de blir förbannade, det är klart att de försöker pressa på för en övergång. Men jag har ju svårt att se, dels är det ju från Red Bull-koncernen, alltså New York Red Bull är det väl som har lagt ett bud, som jag fattar, och skulle det vara liksom bud från MLS så har jag svårt att se att de kan betala speciellt mycket pengar. Det är ryktas om att de ska betala 50 miljoner, men det är ju bara trams. Då hade ju Norrköping sålt på en gång liksom. Men däremot så har jag svårt att se att Hunt, och dels det här, om man har sagt det där är det ju, då är jag ju helt dum i huvudet om man har sagt det här liksom till honom. Men om man ska se det rent affärsmässigt grej så, alltså Haksabanovic var liksom 3,5 år kvar på kontraktet, och att en klubb inte vill sälja har ju svårt liksom att hänga Hunt för.
Ja, att Norrköping vill hålla i honom och ha redigt betalt för honom är ju inget konstigt, framförallt som du säger, med tanke på kontraktslängden. Och samtidigt så är det ju liksom en i raden av spelare som kanske har skrivit på för Norrköping under föreställningen i alla fall, verkar det som, att de kommer få lämna Norrköping när det kommer bra.
Ja, så är det.
Han hade ju samma typ av konflikt själv med Hunt och
när Norrköpings ledning för ett tag sedan. Intresserad, exakt. Ja.
Och jag har förstått det som att den här klausulen i Isak Bergman Johannessons avtal, den är mycket en produkt av att man har sett att det inte har varit helt enkelt att få dem att släppa spelare vissa gånger och sådär. Att de ville ha en säker väg ut om det skulle vara så att en viss typ av bud kom då. Men ja, alltså det låter ju som att om Haksabanovic historia om det här då stämmer, att de här orden har använt så att man har betett sig respektlöst på något sätt mot honom, så är det ju naturligtvis, det är en aspekt av det hela. Den andra aspekten då är en massa där att om du skriver på ett avtal med en klubb så är det ju, jag har alltid haft svårt för det här strejkandet och surandet och fatta liksom. Den emotionella aspekten kan man ju såklart förstå, men du har ju inte rätten på din sida att liksom riva, alltså kontrakt kan ju inte skrivas på toalettpapper, om du förstår vad jag menar, att så här, att det, vilket ju ibland blir lite grann i fotboll, att ett femårskontrakt betyder ju i själva verket ingenting, därför att spelarna anser sig ha rätt att bli löst för kontraktet under vilka premisser som helst. Och nej, det är ju bara lätt att hålla med Haksabanovic om det här, att man måste förstå att fotboll handlar om människor och deras liv och tillvaro, och att det inte är liksom, de är inte bara handelsvaror som vilka som helst. Och samtidigt, nej, så finns det också i kontrakt ingår två sidor som lovar, för klubbar måste kunna planera till exempel för olika saker och sådär. Så jag tycker
och handelsvara är det ju på något vis också, men det är ju samma sak i NHL liksom. De trader och man är handelsvara, men det är något sätt man får köpa, och det är därför de har så höga löner liksom, för att det finns liksom en vad ska man säga, en risk eller chans att man tradas liksom, eller att man säljs eller köps. Så att det är samma sak med tränare liksom, där det är ju ett jäkla,
ja, och den där lojaliteten gentemot varandra, det är klart att den är, det känns väl som att det desto oftare är spelarna som inte är så himla lojala mot klubbarna, snarare än tvärtom då, att det är klubbarna
som brister. Fast det finns väl jättemånga exempel på när klubbarna inte är speciellt lojala mot spelare. Jag tänker på till exempel,
Men det är inte så att det viktas hårt åt andra hållet. Alltså,
Men ja, nej, det är som sagt en svår fråga, och vi får se vart det slutar då.
Ja, det känns ju svårt. Det är så svårt nu att se en väg tillbaka för Haksabanovic in i värmen i Norrköping, med tanke på den här öppna konflikten som ändå ligger synlig nu. Där han verkligen inte vill vara kvar och uttrycker sig så här grovt. Så att det är liksom, men å sidan så har han ju, jag menar, ska man titta på någon sorts förtroendekapital i supporterled, så stämmer det här ju överens med bilden av Hunt just nu, som är ganska dominant i de stora delar av dem som håller på Peking, att en spelare som gör uppror mot klubbledningen här och nu har ju kanske fler på sin sida än vad man har i många andra sammanhang. Så att vi ska väl inte tänka att han är persona non grata i Norrköping.
Å andra sidan togs väl Peter och The Winget i nåder också när han trots kontrakt med West Bromwich körde till Queen's Park Rangers träningsanläggning och sa att han skulle, att en övergång var i princip klar, och trodde det när han pratade med Sky Sports, trots att klubbarna inte ens var närheten och överens att övergången inte blev av. Så att vad som helst kan nog hända.
Vill Haksabanovic ha ett annat exempel på hur man också kan uppträda, så kan han peka på det som hände. Jag såg en spelare i Belgien här nu, såg du det här veckan?
Ja, med tröja, ja.
Som dök upp med, jag minns inte vilken klubb han spelade för.
Nej, Royal Antwerpen, han kom väl i Anderlecht-tröja va?
Ja, precis. För att provocera. Blev inte insläppt på träningsanläggningen. Han ville bli såld till någon turkisk klubb där. Eller till Panathinaikos var det kanske.
Det var väl någon på Twitter som skrev Haksa i, inte Örebro-tröja, men någon annan klubbströja.
Ja, det är väl nästa steg då, helt enkelt. Dyka upp i Örebro-tröja. På tal om Örebro och Norrköping så har de ju värvat en ersättare till Isak Pettersson då, från Örebro.
Oskar Jansson.
Din favoritmålvakt, Oskar Jansson.
Ja, guldmakaren. Det är skönt att få avslöja den övergången.
Det förstår jag. Och där har det ju blivit tagit hus i helvete också.
Ja, jag vet inte om det tog hus i helvete när det var någon som först tog det hus i helvete, för det var någon som menade på att jag tyckte att han var helt värdelös. Det har ju blivit en grej av det nu. Men jag bara råder alla att lyssna. Jag råder alla att lyssna på det där poddavsnittet igen. Det jag sa var att jag var tveksam till om jag trodde att Norrköping skulle ta honom för att han hade varit bra över tid och hyllade hans supersäsong han hade förra året. Nu tog de ju honom och vi får väl se hur det går då. Om det blir SM-guld för Norrköping, då får jag väl pudla där då, om det nu ska behövas.
Avsnittet hette från början då världens genom tiderna sämsta målvakt. Vi har bytt namn på det efter lyssnarstormen.
Ja. Men, sett till hans säsong så det blir intressant att se. Jag vet att Mats Elvendal känner ju honom sen A-landslags januari-turnén. Han var med på en eller två, tror jag, och gillar väl hans spel med fötterna och sådär. Och det är väl upp till Oskar Jansson nu då att visa att han håller i en klubb som ska vara med och slåss om SM-guldet. Reaktionerna när jag skrev den här texten, det som, alltså reaktionerna också här i början, jag hade liksom missbedömt, tror jag, hur populär Oskar Jansson var i Örebro. Det vet jag nu i alla fall, för att när jag hade skrivit att det var väldigt nära och att det var klart i princip, så fick jag jättemånga DMs på Twitter om att hur klart är det med Oskar Jansson? Har han skrivit på? Eller har han inte skrivit på? Kan han inte ändra sig? Från Örebro support. Så att det var liksom, man förstår ju att de är väldigt upprörda på Jansson då, för att med rivaliteten med Norrköping, och det får man ju förstå.
Det kan man ju förstå, och att jag tror att de också har kanske en bild av honom att han har varit så pass bra att det här steget som är liksom snett uppåt i någon sorts hierarki, men inte jättebrant, att klart Norrköping är bättre lag och en större klubb än Örebro. Men att det betraktas kanske inte som att så här, skulle du lämna oss för, alltså att det är så litet språng att lojalitet och klubbhjärta ska göra det omöjligt att gå det, utan ska han lämna dem så var det för någonting klart mycket bättre, utan att du kan väl fan inte gå dit liksom. Men man har ju all förståelse för Oskar Jansson från ett icke-Örebro perspektiv då, vilket du och jag alltid anlägger i den här
och framförallt podden.
Den finns ju till mycket för det.
Ja, men framförallt är det här med coronapandemin. Jag tror hade det inte varit där, så tror jag att han hade blivit gått till utlandet. Men kolla bara på fart spelarna hamnar. Det finns 100 nästan 100 kontraktslösa spelare som kommer ha svårt att få klubbar. Jag menar, jag kan räkna upp Robert Lundström kanske inte kommer ha svårt, men jag menar Rasmus Lindqvist, Rashidi Junior, det finns ju hur många som helst som man kan räkna upp som är bra allsvenska spelare,
men som i normala fall hade varit klar för någonting nytt.
Exakt, som hade varit klar, men som nu kommer att få sitta liksom och vänta ut när om marknaden tar fart i utlandet här i januari liksom. Så att det säger väl allt om hur svårt det kommer bli för kontraktlösa spelare som är i 30 eller mellan liksom 26 och 30. Jag menar, Fredrik Ulvestad har inte klar med någon ny klubb heller liksom. Och som ryktades till Toulouse och Philadelphia och allt vad det var. Så att, nej, det är inte spelarnas marknad nu, det kan man inte alls säga.
Nej, det är en knepig tid. På tal om då nya jobb, så var ju så att Rickard Norling fick jobbet som ny tränare för Norrköping. Det aviserades sent en lördagkväll, va? Eller var det kvällen innan julafton? Jag minns inte. Det var något
dagen innan julafton var det.
Ja,
23,
precis,
det
på kväll. Ja. I en sån här härlig tid.
Nej, vänta, var det inte
då?
Det var jag som skrev att Jens Gustafsson fick sparken eller skulle lämna dagen innan julafton, va? Och sen blev det Rickard Norling efteråt.
Nej, men det var faktiskt den 23 som Norling blev klar för Norrköping då. Och det var en sån här härlig tid för om man inte vill ha så himla mycket medieförfrågningar och grejer den 23 på kvällen att avisera något sånt. Det var väl inte helt oväntat. Det har ju ryktats en ganska lång tid att han skulle vara aktuell för Norrköping, och både du och jag har väl förstått det som att de få personer som är kvar och leder IFK Norrköping just nu, så spelar det inte så stor roll vem som är involverad i de där diskussionerna. Det var Peter Hunt som verkligen ville ha Norling, och han har ju haft honom på sin radar under en längre tid. Och det finns ju väldigt logiska skäl till det. Norling har ju en historia av att ta guld i Allsvenskan till att börja med, vilket ju är Norrköpings ambition. Även erbjuda en massa andra saker som, jag menar, det är ju den mest meriterade allsvenska tränaren som fanns tillgänglig vid det här läget. Så att en bra rekrytering av Norrköping får man ju säga. Och sen är ju då frågan vilken Norling man får, vilket jag tycker ska bli väldigt spännande. Han pratade rätt mycket här. Therese Strömberg gjorde en intervju med honom för oss som var ganska utforskande av hur han ser och tänker om det här jobbet. Och,
jag har lärt mig väldigt mycket under tiden i AIK, det sa jag.
Ja, och att han pratar rätt mycket om att titta på det som finns och inte gå in och ändra på allt på en gång nu, utan att han skulle ta tillvara på de styrkor Norrköping hade från start här. Så att kanske att vi inte får se då samma experimentella fas som han var i under våren med AIK riktigt från början här, utan
det blir nog inte man då. Som jag fattade så ska han spela 3-5-2 med Norrköping också, så det är väl därför de har liksom börjat. Ja, men Lars Krogersson till exempel som inte skulle få, fick något nytt avtal när Jens var där. Norling ville behålla honom direkt liksom. Han ville ju ha spelare som kan spela på många positioner. Så att det blir väl 3-5-2, 5-3-2 som Norrköping ska spela. Och det är svårt att säga att det blir man-man. Men det har nog slopat.
Ja, det som känns spännande med det tycker jag är ju att han har ju varit i en mängd större klubbar i Sverige, Norling. Men det här är ju fortfarande så att även om Norrköping har varit som en sorts dokusåpa under vintern här nu, så är det ju fortfarande lite mer skyddad verkstad än vad det är i AIK Malmö. Och
det är klart.
Vad det blir av Norling i den miljön ska bli spännande att se. Och sen även vad det blir av honom i den miljön Norrköping har givit sken av att vara här under vintern. Det är ju oklart om han kommer att jobba under samma ordförande som han nu då har rekryterat honom på eget bevåg ganska mycket framåt. Med tanke på att det är ett årsmöte som stundar inom ganska kort tid där borta. Och det finns en ganska stark mobiliserad kraft i Norrköping som vill byta ordförande.
Ja. Men jag är svårt att se att hans jobb ska påverkas om det blir någon ny ordförande.
Det tror inte jag heller. Nej. Men det är klart att vissa saker kan förändras. Inte att Norlings jobb riskeras av det på något sätt. Så, det menar jag verkligen inte. Utan tvärtom bara att vilken klubb Norrköping är nu och vilken klubb Norrköping är om ett år kanske är lite olika saker. Allt som allt får man väl ge det, säga att det är en spännande och stark rekrytering av Norrköping.
Ja, sen har det ryktats här om Linus Hallenius i GIF Sundsvall. Jag tror det var Fotboll Direkt som skrev om det. Att de hade tagit kontakt med Norrköping. Sen gick väl Urban Hagman ut och dementerade. Och ja, GIFarna har liksom inga pengar att köpa för. Däremot så har ju Hallenius köpt hus i Sundsvall. Vet jag. Ett nytt hus. Han har ju haft hus där tidigare. Men jag tror inte han kommer flytta dit. Än han har väl haft ett bra snack med Norling som jag fattade. Och ja, kör väl på i Norrköping. Han har ju kontrakt ett år till, va? Eller om det är ett plus ett.
Det vet du bättre än jag.
Ja, jag tror det. Ett plus ett. Så att vi lär inte få se Hallenius i Sundsvall än så länge i alla fall.
Det är han, Foppa och du som har hus i Sundsvall. Men inte kontrakt med Norrköping allihopa.
Precis. Hej. Vi lämnar Norrköping där. Och vi kan väl säga att de som har gnällt på att vi har skrivit för lite om Norrköping kan väl bara lägga det åt sidan ett tag.
De har gjort någonting åt det själva nu här.
Vi skriver väldigt mycket om Norrköping. Sen ja, så kommer ju AIK och ta upp tre juniorer här imorgon till träning. Så att då kommer väl alla de här Norrköpingsartiklarna att rensas bort, bara så de vet.
Ja, vi fick även en förhandspik här från en Halmstad-supporter som sa att vi hade tagit paus bara för att Halmstad gick upp i Allsvenskan, så vi kunde undvika att prata om dem ännu mer. Men ett litet budskap då till både de som håller på Halmstad, Örebro och även Elfsborg som brukar vara sura på att det pratas för lite om era klubbar, att titt, se och lär här av Norrköping. Jättemycket konflikt, folk som säger upp sig på löpande band.
Värvningar hit och dit, spelare som går ut och sågar ordförande.
Exakt, det är melodin som krävs för att man ska bli huvudsegment i den här podden. Gais är ett annat lag som ofta efterfrågas. Många vill ofta att vi ska prata
där har jag om Gais. Nyhet faktiskt. Där har jag en nyhet.
Ja, men du ser, då tar vi varsin del av det. För att det kom ju, vi har ju tre stora skandaler som har skakat svensk fotboll under vintern här då. Dels den här då elitdomaren som dömdes till 4,5 års fängelse i förra veckan. Var ett bedrägeribrott, men hade pågått en till förundersökning där om eventuellt spelfusk då, därför att han misstänks ha spelat på sina egna matcher genom bulvaner. Samtidigt då så har vi ju fått sen sist det väcktes det här åtalet mot en ex-allsvensk spelare bland annat och ett par andra för spelfusk också. Och sen så pågår ju då en polisutredning i anslutning till flera Gais-matcher under säsongen 2019 där som fortfarande är igång. Och jag har kollat lite mer på det där och så vidare. Vad jag har förstått så finns det en hel del kopplingar mellan det här åtalet som har väckts mot den här exalsvenska spelaren då, som tog ett gult kort för Elfsborg, och den utredning man just nu bedriver när det gäller Gais. Så att det finns en hel del samband de två historierna emellan. Som kan bli rätt spännande att följa, för jag tror att jag ska bara se det i en bredare perspektiv där, så har som jag förstått det då, så har liksom, det är ingen slump att vi plötsligt får flera matchfixningscase upp på agendan och som leder till förundersökningar och till och med åtal, utan polisen bedömer att man har fått ett mycket tätare och bättre samarbete med framförallt spelbolagen som har börjat kunna börja dela data mer.
Ja, och det är väl de ser då på de här,
verkligen.
Ja, och här har vi då skyddshandskarna.
Varför finns det så många modeller att välja mellan?
Ja, du vet, Tegera Pro ska ju passa exakt för varje jobb, och därför finns det så många olika. Och glöm inte att rätt skyddshandskar gör halva jobbet.
Okej, då tar jag två.
Tegera Pro, skyddshandskar för yrkesproffs. Just nu får du extra hjälp att välja i butik.
Gör dig redo för den svenska fotbollssäsongen med Coolbet. Som nyspelare får du upp till 500 kronor extra att spela för. Dessutom får alla som spelar hos oss ta del av Sveriges bästa fotbollsodds. Välkommen till Coolbet, där högre odds ger mer spänning. Regler och villkor gäller. För dig över 18 år. Stödlinjen.se.
Och de ser då mycket större samband som de kan utforska och titta på. Ibland är det ingenting, men vissa gånger då, som i de här fallen, så har man haft anledning att bedriva förundersökningar mot det. Får se om vi kan publicera någonting om det där och det där sambandet lite mer i veckan här, men att de här historierna absolut hör ihop på vissa sätt. Ska du ta din Gais-nyhet då, nu när jag har tagit min?
Absolut, vi kan väl ta det nu då. Jag såg att det var många som frågade om det, så vi tar det redan nu då. Gais letar ju spelare, och en spelare som är aktuell för Gais är Johan Andersson, högerback i Djurgården. Han har ingen framtid i Djurgården. Jag kan tänka mig att det blir så att han bryter kontraktet där och är aktuell för Gais. Jag tror även att Dalkurd var intresserad där, men vi får se om Gais lyckas lösa det där. Men jag tror förutsättningarna är att han blir en fri spelare och bryter med Djurgården. Alternativt att det kan bli ett lån, men jag tror inte han vill ut på något lån till. Det var väl en lånsväng i Sundsvall som inte var så där lyckad heller. Så att, vi får se om det blir Gais eller vad det blir. Men han är aktuell för dem i alla fall.
Ja. Henrik Rydström också tillbaka till Kalmar. Vi får gissa igen Anne Bergstrands stora förtret. Han var ju ute och berättade här då för alla att det vore bäst om Henrik tog sitt varv runt om i Sverige innan han återvände.
Och Stefan Larsson hyllade han också som assisterande som ville ta över.
Just det, alltså han såg det heller där. Men det blev Rydström till Kalmar, och jag tror du och jag tycker båda två att det känns som en klockren rekrytering av Kalmar. Det bästa de kunde få tag på kanske. Och det blir intressant att se då från vilket håll de väljer att bygga under Rydström nu. Jag tycker ju att han känns som en mycket bättre match med deras unga talangfulla spelartrupp som de ändå har. Och det blir spännande att se vad han lyckas göra med dem då. Det som han började fiffla med lite där under den där hösten när han tog över huvudansvaret, att han faktiskt får en försäsong på sig att göra det nu här och sen även driva det genom en hel allsvensk säsong. De har redan plockat in Oliver Berg som var bra i Giffarna under Cedergren och Ferran Sibila.
Jag vet ju att både Sirius och Göteborg kollade på honom förra säsongen, men att det inte blev något.
Och det är en spelartyp som känns som att han kan gå rätt fint in i Rydströms lagbygge där nere. Det blir en intressant följetong nästa år i alla fall. Sen vi spelade in sist så har det haglat in färdiga övergångar till och från klubbar i Allsvenskan. Även en hel del spelare som har förlängt sina kontrakt. Kanske det mest uppmärksammade har väl varit då Henok Goitom som stannar och spelar ett år till i AIK. Han har förlängt ett år för 800 året i rad, känns det som ungefär, i AIK. Men Alexander Jeremejeff vände hem till Häcken. David Mitov Nilsson till Sirius. Kristoffer Gratcha och André Kallesir lämnade IFK Göteborg. Erik Smith förlängde inte med Norrköping, gick inte till Halmstad utan flyttade till Tyskland. Elfsborg säljer Kaib till Heerenveen i Holland. Det kommer bud på Dalejo Irandust. Isak Kistelin flyttar till Turkiet. Gustav Nilsson lämnade för Tyskland. Malmö FF rycker i Viktor Gyökeres. Thomas Ischewood lämnade Östersund för Tyskland också. Andreas Blomqvist flyttar tillbaka till Mjällby. Bayern försöker få loss Fjolusson. Och PK Bråtvit lämnar Djurgården för Groningen, medan Djurgården plockar in då, som du varit inne på länge här, Hjalmar Ekdal från Bayern. MFF vill ha tillbaka Pakonate och Elfsborg riskerar att inte bara tappa Keibe utan även Sivert Nilsen som är föremål för starkt intresse från Norge, och det kommer bud på Okumu. Missade jag någonting?
Ja, det var väl en del där, men säkert, för det har varit en jäkla hektisk silly season, kan man lugnt säga.
Men, vad tänker du på i för synnerhet då? Som är på gång nu.
Ja, men dels är väl Fjoresson till Bayern är väl en av de större värvningar som kommer göras. Han kom ju från Krasnodar, gick till Brann. Bayern har letat en ledare länge. Jag vet att det är några detaljer att lösa där med Fjoresson och hans familj ska ju flytta med från Island. Men det är väl ett 3-årskontrakt de diskuterar, men det borde lösa sig. Sen tappar ju Malmö Kiese Thelin, det får man ju säga. Han gick till Kashin Pasa, gjorde assist i sin första match. Fram till avgörande 2-1 målet. Så de fick en bra start. Sen är det frågan om Malmö ersätter honom. Jag vet ju att Malmö kollar på en högerback, Christian Dahle Borchgrevink, 21 år, norsk U21-landslagsman från Vålerenga. Men där är det väl, de har ju redan Erik Larsson och Felix Bejman där på högerbacken, så att om någon av dem skulle, om Larsson mot förmodan skulle försvinna eller Bejmo skulle lånas ut eller säljas, vilket kanske inte är så troligt, så kanske de har nog Borchgrevink som backup då. Men ja, nej, men det är väl också så Oskar Jansson då, väl den som har gett mest uppmärksamhet. Ja, men Hjalmar Ekdals också då, som rörde upp känslorna hos vissa i Hammarby, men jag tror inte den, han spelade ju aldrig någon match för Hammarby. Jag tror inte att den övergången har liksom, i klubben i Hammarby har inte varit så speciellt negativt att sälja honom, även fast de inte vill sälja till Djurgården, vilket de gjorde klart och så.
Nej, det kändes som att på tal om att spela, det kändes liksom som all upprördhet i det fallet är lite spelad, om du förstår.
Ja,
att liksom att man, ja, men situationen kräver en reaktion lite grann, men egentligen är det inte så jättemånga som bryr sig om att han tar det klivet.
Nej, men det jag reagerade på mest var ju att Mitov Nilsson till Sirius känns som en bra värvning, och tänkte man så här, Mitov Nilsson, jäklar, han har ju varit med hur länge som helst. Hur gammal är han? Han är bara 29 år.
Det känns som en toppenvärvning för Sirius.
Ja,
alltså, det är en klar förbättring av vad de har.
Ja, verkligen. Och jag menar, 29 år för målvakt, det är ju ingenting. Han kan ju vara med i 8-9 år till, känns det som.
Ja, och borde väl rimligtvis ha jobbat i Norrköping samtidigt som Bäckström, va? Känns det som. De har ju varit där. Båda två, Bäckström var väl akademichef i Norrköping, eller chefsenare i akademin, tror jag. Så de kanske, det kanske att han har gått ögat till honom därifrån då.
En grej som jag glömde förra gången, alltså sista avsnittet, det var ju och hylla Norrköpings tidning. Jag tycker de har gjort ett jäkla bra jobb här under Huntgate. Ofta nyhetsledande, och så avslår de också att Isak Pettersson var klar för Toulouse.
Ja, jag håller med dig.
Tycker de har gjort ett ruggigt bra jobb. Det är väl Ivung, Dag och Christer Gustafsson,
ja, precis. Jag såg att Ivung skrev kul igår också där när Tern gick loss på det här Haksabanovic-intervjun. Då skrev han bara, Simon Tern ligger inte i slutförhandlingar med Norrköping.
Nej, precis. Nej, exakt.
Nej, men det är bra, jag håller med dig. Och att vi har ju en annorlunda utgångsposition som riksmedia, när det gäller liksom att förvalta eller vårda relationer till klubbar, att sådär, att vi pendlar ju så mycket mellan dem och gör saker om klubbar från hela landet en hel del. Nu gör vi ju mest om Stockholmsklubbarna eftersom vi är baserade i Stockholm, du och jag. Men jag kan verkligen beundra arbetet med lokaltidning som är så liksom beroende av sin bevakning av IFK Norrköping.
Verkligen.
När det smäller till på det här sättet. Att man har många upparbetade relationer, och det är naturligt att det blir liksom knepigare kanske att gå full frontal angrepp. Men de har gjort ett superjobb, jag håller med dig. Andra silly grejer då, Disco, är det någonting som...
Ja, det finns ju jättemycket. Om vi är inne på Norrköping då, så håller de koll på Albion Ademi, central mittfältare från IFK Mariehamn, som de har på sin radar. Får väl konkurrens där av flera allsvenska klubbar. Jag vet att AIK har koll på honom också, men ja, AIKs ekonomi, jag tror styrelsen har liksom sagt nej till värvningar hittills, så de måste väl göra plats i truppen och kanske sälja någon först innan de kan göra någonting. Men ja, vi får se vad som händer där, men Albion Ademi vill Norrköping gärna ha. Sen är ju frågan om han kan ju gå utomlands. Jag vet att Greuther Fürth, ett par turkiska klubbar också är intresserade där, så vi får se vad som händer. Och sen då så var det ju Elfsborg som har lagt bud på Kwasemi Motala, som även IFK Göteborg har lagt bud på. Så vi får se vart han hamnar, en jagad talang. Jag tror nästan halva allsvenskan vill ha honom också.
Så att vi får se vad som händer där. Ja, sen rullar det på med hur mycket som helst. Det är bara att hålla utkik på Sportexpressen. Det kommer sillnyheter varje dag i princip nu.
Yes, ska vi ta oss vidare till frågelådan redan?
Ja,
nu?
Det gör vi.
Frågelådan. Ba-ra-ba-ba-bao. Frågelådan. Frågelådan. Hugo Persson frågar om Mattias Svanberg som ryktas vara på väg till Milan i sommar och att Leicester även skulle vara intresserade. Vad tror ni är rätt väg framåt för honom? Jag vet inte om han ska in i Milan eller Leicester nu. Det känns som att det är mördande konkurrens i de lagen och han behöver väl framförallt spela.
Jag tror man ska vara jäkligt, om han vill komma med till EM tror jag man ska vara jäkligt försiktig med att byta klubb nu, va?
Ja.
Han har det väl jättebra nu och gör han ett bra EM kan ja, kanske spela från start till och med och då kan han få en riktigt bra flytt då. Det beror på han själv och hur jag menar, kommer Milan och han har chans att gå till Milan, då får han värdera det. Okej, ja, får han den här chansen igen.
Man tackar väl inte nej då helt enkelt.
Nej, det gör man
men,
väl
men det som är, men det som är bara för honom att han har ju precis blivit mer eller mindre ordinarie nu, känns det som. Och att han är ju så sjukt viktig för, tycker jag i alla fall, om man ur ett landslagspusselperspektiv. Att vi måste ju ha yngre in i mittfältare som kommer in. För att Ekdal och Olsson, Ekdal kommer inte vara med för alltid. Det måste komma spelare underifrån som kan vikariera där och som kanske kan börja vikariera lite mer än Gustav Svensson snart. Och då för mig i alla fall är Svanberg. Att Svanberg får kontinuerligt med speltid i Europa känns jätteviktigt, för han har absolut högst potential av de unga in i mittfältarna som finns att tillgå just nu, tycker jag. På tal om unga in i mittfältare som finns att tillgå då, Simon Olsson, Isak, Elfsborgs supporter som vi kan nämna går en tuff kamp mot en svår sjukdom, och vi önskar dig god bättring
ja,
så snart som möjligt. Han vill att vi pratar om Simon Olsson i alla fall. Transferrykten, kontraktsförlängning eller bara hur jävla bra han är. Och att han är jävligt bra kan vi väl hålla med om. Men
ja,
vad ligger i...
Jag har inte hört någonting där överhuvudtaget, men det kommer vara... Han är ju i en liksom situation där han har gjort det ruggigt bra. Väntar hela tiden på nästa steg. Och har väl ett år kvar på kontraktet som jag fattar det. Och då liksom, ja, prislappen brukar ju inte vara jättehög då när man har så kort tid kvar. Samtidigt är han ju, ja, vad är han, 23 va? Så att,
ja,
men jag menar, Elfsborg, ska de sälja honom, då kommer ju sälja nästan alla sina spelare då.
Ja, det är ju en,
sen är
det
ju defensiv mittfältare också, främst va? Och det är jättesvårt att komma ut då, vet jag.
Mm.
Alltså, finns
mittfältare som inte
spelare
gör så mycket poäng, ja. Det blir ju inte, det är ju, och vilket är ju lite, alltså det betalas inte så stora pengar för dem, utan folk väntar ju ofta på dem och så tar man dem som bossman. Men då krävs det också, ja, det krävs väldigt mycket för att man ska hamna högt upp i pyramiden. Linus Hagberg, Kalmar supporter, vad tar junior vägen? Bayern verkar vara ett avslutat kapitel, och det är det ju, han blir
ja,
inte kvar där.
Nej, men Sirius har jag trott där hela tiden, vi får se om de hugger.
Han är ju, jag menar, junior 2018 och var ju en ofattbart bra mittfältare i Allsvenskan. Jag kommer ihåg att Stefan Billborn sa att när han drog korsbandet där, att Billborn sa att vi kan inte ersätta honom för det kostar 50 miljoner. Det kanske var lite överkant.
Men problemet har inte varit samma spelare efter skadan.
Nej, så den som gör en chanstagning på honom här och skriver kontrakt med honom, då vet vi att det bor ju en spelare där i alla fall i honom som man säkert kan vaska fram med rätt tålamod. Linus undrar även vad som händer med Nils Fröling och vad som viskas i korridorerna.
Ja, men
det har väl varit framförallt Häcken som har varit efter.
Ja, precis. Häcken har ju varit på där. Nu värvade ju de Jeremie, men jag tror ändå de kan ta Fröling, och de har ju pengar också. Jag vet att Kalmar vill ha 5-6 miljoner och det har väl skrämt bort många klubbar. Så får vi se vad som händer i Norrköping. De har också varit intresserade. Så är väl Häcken och Norrköping som leder. Bosse Andersson har totalt dementera att de ska vara intresserade i alla fall, tror jag. Så att behöver ju inte betyda någonting jämt i
och
för sig.
Fröding och Kalmar kan tjäna på att ha kvar dem i år. För jag tror att han kommer få komma mycket mer till sin rätt under Rydström. Och han kommer ju framförallt behöva ett skadefritt år för Kalmar. Och att hans värde kan dubblas då om han gör en bra säsong under Rydström. Det finns nog en vinning för Kalmar och honom att vänta något år till kanske.
Linus Kjellberg, någon info om DIFs afrikanska lån? Jag fattar som att det är en ung spelare från Jamaica. Och som kommer,
det är inte ett afrikanskt lån.
Nej, det var det jag menar. Men ja. Det är det jag menar. Nej, jag tror inte, det var väl inte från Afrika. Jag vet inte vem som har sagt det. Om det är en afrikansk diamant. Men
På tal om klyschor.
Ja, men, ja, precis. Nej, men jag hörde Jamaica, så jag vet inte om det stämmer. Jag har inte fått det bekräftat. Men som jag fattar så är det en ung spelare som troligtvis kommer börja i U19 och spela. Det är ingen som kommer värvas in direkt för Nej. Att liksom konkurrera.
När vi ändå är inne på Djurgården så har vår chefsretsticka Mr. Abbasi för andra veckan i rad ställt samma fråga med samma insinuation. Den här gången så har han skrivit: är det sant att chefen varnade er för att kommentera huruvida han varnat Anell efter att denne skrivit en artikel om DIF som inte var negativ? Och ja, vi kan naturligtvis bekräfta hela det här sammanhanget. Vi var på väg att berätta att Anell hade fått en varning för det när det slog tillbaka.
Besarra, med kraft och spänns, är Besarra aktuell för Bayern? Nej, det har jag inte hört. Det är märkligt det här. Vi har ju hyllat Besarra ganska mycket, men han verkar inte stå lika högst i kurs hos de allsvenska klubbarna. Jag vet inte varför. Är det för att han inte jobbar tillräckligt hårt i det defensiva, eller jag har svårt liksom att se?
Ja, men precis. Är det en sån här lyxspelare som ett mittenlag har råd att bygga runt, men som inte, eller är det så de betraktar honom? Det vore lite intressant att höra varför. För man har ju hört, det finns ju vissa spelare så här som har sån himla spett som man tänker att okej, varför går ingen större klubb efter honom? Och så har man hört då, ja, men jag har ju varit inne väldigt många gånger i den här podden på hur jag har hört ledare för stora svenska klubbar resonera om Hossam Aiesh innan han gick till IFK Göteborg. Att men han kunde göra saker, men de tyckte inte han kunde göra saker i rätt delar av planen. Liksom, att, så där, att det var, ja, de hade verkligen identifierat svagheter. Att det kanske finns likadana resonemang om Besara och andra spelare som man tycker att så här, ja, men han borde vara given för en givet spelare att jaga för de stora klubbarna i Allsvenskan. Ska Elfsborg hinna sälja hela sin trupp innan serien drar igång? Fråga Oskar, det har vi pratat om redan då, att de har inte råd att sälja hur många fler som helst nu. Vad händer med Sakko Ylätupa, undrar Anders Holmberg, och vilka anfallare har anslutit till AIK, tror ni?
Ja, så alltså, Sakko Ylätupa kommer ha ingen framtid i AIK, det vågar jag slå fast. Det är väl en ny utlåning där, antar jag, eller om de försöker hitta någon försäljning. Jag menar, så där kan det... Det blev ju en dunderflopp det.
Men det borde ju finnas skäl för...
Han platsar väl inte ens i Mariehamn? Blev han ordinarie där?
Ja, det låter deppigt. Jag tycker det känns som att det finns skäl för någon klubb i alla fall i Superettan och titta på honom. För att, jag menar, han kan ju inte vara helt oduglig. Man har kommit från Ajax till AIK. Eller så är han det. Eller så är han en så kallad bluff, som det ofta heter när man ska vara riktigt elak. Vi har aldrig använt ordet på Expressen och ska inte göra det framåt heller. Finns det en chans, undrar Jocke Engstedt här, att Bayern bärvar både Haliti och Fjölosson? Eller blir
Nej, det tror jag absolut inte. Finns det ingen chans alls.
Gnaget före jaget undrar, något nytt om AIKs utvärdering av säsongen 2020? Sitter Björn Westerström säkert? Hör lite rykten om att styrelsen är kluvna när det gäller hans arbete och det stora missnöjet i supporterled. Och det hör ju årstiden till att det är ganska mycket
det blåser kring Björn Westerström.
Rykten en gång om året. Ja. Men ja, vad jag har författat det som, så är det ganska många i och runt AIK som med spänning väntar på den här externa utredningen som man beställde angående de här, man skulle gå igenom alla stora spelartransfers från de senaste åren för att titta lite grann på såna här saker. Den frågan kommer ligga till grund för olika utvärderingar och så vidare också. Men mer än så vet jag inte om det går att slå fast här och nu när det gäller hur mycket eller lite Björn BV Westerström sitter säkert eller inte. Det är ju ett årsmöte även i AIK på gång snart. Inte för att han kan röstas bort där. Man röstar inte om vd, men det kommer ju ett sånt av allt att tömma. Marcus A frågar dig om Oskar Jansson. Det kan han få göra en gång till. Viggepagge undrar om norrbaggarna har börjat mejla mig igen nu när United går bra. Dags att börja svinga lite om Håland istället. Det är en jättebra idé. Det är en jättebra idé. Jag ska suga på den karamellen och se vad jag kan få till. Gå bra. Jag ska också, man kan också nyansera där hur bra det egentligen går för United, eftersom det skiljer typ 3 poäng mellan alla lag i hela Premier League. Så det är ingen riktig säsong det här. Det kommer bli den nya vinkeln på allting. Det är ingen riktig säsong. Och de har redan åkt ur Champions League, viktigt att komma ihåg.
Exakt.
Vad händer med Jones Barney, undrar Micke Tingblad. Det är alltid spännande med de som vurmar för spelare som till exempel Jones Barney.
Ja, jag har inte hört någonting där faktiskt heller.
Nej. Melvin undrar om det fortfarande inte är någonting om AIK. Jurelius har hintat lite om att han kan börja arbeta nu när Granli är såld, stämmer det?
Ja, men alltså Granli fick de knappt en miljon för. Alltså det kan vi inte. Jag har svårt att se att det skulle ge så mycket utrymme. Men jag vet ju att de som sagt kollade på han i Mariehamn. Jag tror att han kan bli för dyr. Men vi får nog kanske återkomma där om några veckor.
Mm. En fråga från Norge då. HN Bjoraltlien.
Vad kul att vi har börjat fått
norska. Ja, det är jättekul. Det var faktiskt flera norska frågor den här veckan. Ja. Hej, tror ni Aslak von Wittli blir såld nu i detta fönster? Känns inte som om DIF är beroende av pengar in.
Nej, jag tror han blir såld, ja. Det tror jag.
Ja.
Sen får vi se vart. Utrecht har väl varit jättenära. Och de är väl,
men det är väl också med tanke på att Djurgården värvade en ganska spännande högerback, som man känner att det kan vara på gång.
Ja.
Kanske, att, att det ligger i farans riktning för deras skull. Hur många skoterrundor har Disco kört på isen under ledigheten under Rasmus Gustafsson?
Tyvärr ingen. Nähe. Dels har jag ingen skoter och dels var det ingen is, så det blir svårt att köra skoter på isen då.
Flopp, vad gör du där uppe om du inte kör skoter på isen?
Ja, vad gör man? Man njuter av livet och snö.
Du hänger på den där kebaberian, vad heter den?
Kebabcity.
Ja. Nej, du berättar ju om något. Om något grill, eller vad fan det var, som du brukade frekventera. Va? Ja, när du sa att du vägde som mest någon gång. Vad fan var det?
Det här minns jag inte alls. Big Boy, hamburgare, restaurang menar du?
Jag minns inte. Jag fick ju flera nya namn där. Kebab City var bäst. En till fråga från Norge. Var hamnar Stefano Vecchia? Går han till Italien?
Jag vet ju att han... Vi pratade om det här tror jag för några månader sedan. Att Lecce var intresserad. Jag tror att de fortfarande är på. Men det är samma sak där. Kolla. En av allsvenskans överlägset bästa spelare, Östin Mora, på England, inte klar med en ny klubb liksom.
Nej.
Det är svårt.
Ja, verkligen. Ska vi nöja oss där, eller?
Ja, vi gör det.
Ja, det kanske blir så. Det är väldigt, det upprepas. Sen kommer ni med väldigt många frågor igen som pågår. Det går runt lite så här. Eka lite längst ner här. Gais, Bayern, Peking. Ja, det är lite samma saker. Vad händer i AIK? Utropstecken, frågetecken. Nästa vecka är vi tillbaka och ska prata om Allsvenskan.
Ja, tack för det i det här kul. Det också. Avsnittet.
Tack.
Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Claes Granström.
Just nu pågår vår stora season sale med fantastiska priser på möbler och inredning. Passa på att fynda till hemmets alla rum, inne som ute, senast den 6 maj. Gör dig redo för sommar. Välkommen till Mio.
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.